Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska jag och Leif Bratt samtala med Pernilla Baralt. Så sa man, va?
Yes.
Det är inte ett alldeles vanligt namn.
Inte helt.
Nej. Vi ska prata om EU-organisationen. Vi har ju snart ett EU-val. Och du, förlåt, du jobbar ju på här i Stockholm på EU-huset som är någon institution eller någon avdelning av EU-kommissionen, om jag har fattat det hela rätt.
Det stämmer.
Och har med information att göra. Så då får vi väl anse dig kompetent i det här ämnesområdet. Så jag skulle vilja börja, Pernilla, med att fråga eller be dig förklara. Jag möter i media begrepp som kommissionär, ministerråd och parlamentariker som vi nu ska rösta om. Men jag begriper inte riktigt hur de här grejerna hänger ihop. Kan du ge en lite övergripande, kanske då förenklad bild så att det blir begripligt?
Gärna, det ska jag försöka. Ja, som du säger, i Sverige så är vi vana att förhålla oss till en regering och till riksdagen. I EU så får vi lägga till en aktör till. I EU finns det tre aktörer att hålla reda på, tre organisationer. Vi har EU-kommissionen som lägger förslagen. Vi har Europaparlamentet och ministerrådet där regeringarna sitter som fattar beslut. Så EU-kommissionen där jag arbetar, vi lägger förslag till lagstiftning men vi bestämmer inte om den utan bestämmer till exempel vilken kvalitet vi ska ha på luften i storstäder. Där lägger kommissionen ett förslag vad vi tycker vore passande, bra för hälsan. Och då bestämmer sedan Europaparlamentet och ministerrådet där regeringarna sitter om vad vi ska ha för nivå.
Varför kan vi inte bara nöja oss med parlamentet då, som vi har valt? Vad bidrar ministerrådet med? Jag gissar att då är det miljöminister, för när du säger det är inte regeringarna som sitter utan det är respektive fackminister som åker ner på ett möte.
Ja, vi kan säga så här, vi har också tre organisationer för att de representerar tre olika intressen. EU-kommissionen där jag arbetar, där Cecilia Malmström är den högste svensken som är en av EU-kommissionärerna. Hon har svurit en ed att hon ska alltid jobba för hela EU, för alla 500 miljoner EU-medborgare. Vad som hon tror är bäst för hela unionen, där ligger det europeiska intresset. I Europaparlamentet, där har vi det politiska intresset. Där spelar det roll om du är socialdemokrat eller moderat eller miljöpartist eller något annat. Där är det politiska intressen som ska fram i debatten. I ministerrådet slutligen, där är det nationerna, medlemsstaterna som är representerade. Där är det nationella intresset som kommer till tals. Och det är ju inte alldeles säkert att det alltid är samma. Det nationella, det politiska och det europeiska. Och det är för att få fram en bra kompromiss mellan de här tre intressena som vi har tre organisationer i EU.
Det finns inte risk för många kockar då?
Vi lever i en demokrati. Där är det många kockar och ska vara många kockar. Det tar ganska lång tid också. Men tanken är att när vi väl har fattat de här besluten tillsammans så är det någonting som en journalist som kanske jobbar på närradio i Aten ska tycka vara lika bra som du här ute i Tyresö. Det ska passa oss alla.
Men samtidigt har vi då den lilla begränsningen, om jag tolkar dig rätt, att det är kommissionen som lägger förslag. Då finns det ju ett filter från ett intresse. Alltså det hela europeiska perspektivet. Eftersom de andra två grupperna kan inte lägga förslag, eller? Har jag missuppfattat?
Ja, kommissionen då har ensamrätt för att lägga ett förslag för att vi till exempel inte, låt oss säga, det största medlemslandet Tyskland ständigt skulle lägga förslag som passade Tyskland och tyskarna, tysk industri. Så vi har bestämt oss, medlemsländerna vill ha det så här när EU skapades. Efter andra världskriget var det väldigt dåligt med förtroendet mellan medlemsstaterna. Man ville inte att de stora skulle styra över de små, eller syd över norr, eller centralt över resten. Utan man sa, vill ge den här makten till en egen organisation som måste lova att de alltid ska se till det gemensamma intresset. Och det är klart att det inte är helt lätt att tänka till och lägga ett förslag som passar Aten lika väl som Stockholm. Men redan där så måste vi i EU-kommissionen ta fram någon typ av kompromiss. Och innan vi lägger förslaget så har vi redan pratat med medlemsländerna, vi har pratat med Europaparlamentarikerna, vi har pratat med miljöexperter och försöker lägga någonting som vi tror att det här är möjligt att genomföra.
Men man kan väl säga luftkvalitet som du var inne på. Man är väl lika glad åt bra luft i Aten som i Tyresö?
Ja, om du går till medborgarna så tror jag definitivt att vi skulle vilja ha striktare lagstiftning över hela EU. Men här kommer det då in, kommissionen lägger ett förslag som går till parlamentet och medlemsstaterna. När de ska fatta beslut så kommer industri höra av sig. Storstäder där man kör med dubbdäck som Stockholms stad till exempel och säger att vi klarar inte av den här nivån som ni har lagt. För vi har de här intressena att ta hänsyn till också. Och den andra sidan kommer vi ha Greenpeace, miljörörelsen, som kommer höra av sig med sina synpunkter. Så att vad som är rätt nivå för hälsan är inte alltid det som till slut kommer ut ur en beslutsprocess. För då har vi också andra intressen att ta hänsyn till.
Men då blir det i alla fall lite så det här att de här särintressen, om jag får kalla det så, är ju med och på. Ni vill ha ett bra förslag för Europa och det är genomarbetat när det presenteras. För ni har lyssnat med så många olika aktörer. Men så får de komma in och stöka till det med sina särintressen sen.
Ja, men det är demokrati, för vi har bestämt att de vi har valt, de ni ska nu rösta på, alla vi ska rösta på 25 maj. Vi tycker att det är de i Europaparlamentet som får fatta beslutet. Och de som vi röstar på i september i Sveriges regering, så kommer också sitta ministerrådet. Vi tycker att det är de vi har valt som får säga vad som är rätt nivå.
Okej, vi ska komma vidare. Men det här är jätteintressant. Det är skönt att känna sig att man blir lite klokare.
Vad bra.
Jo, men det finns ju
massa... Ursäkta att jag bankar i bordet.
Ja, det finns ju massa fördomar. Eller, jag ska inte säga okunskap, för jag vill mena att ni har er själva lite att skylla för att ni är inte bra på att tala om för oss hur saker och ting fungerar. Men det är det jag är till för nu. Ska vi inte hänga upp oss där. Då en liten på kanten fråga för att jag då jämföra med Sverige, så säger man ju då att om jag har förstått det hela rätt, att riksdagens talman är så att säga näst finast i när vett- och etikettsregeln, när man ska placera på fina middagar och sådär, så är han eller hon då, som för tillfället är talman, den som ska ha den näst finaste placeringen efter kungen. Men de flesta skulle nog säga att Fredrik Reinfeldt är den mäktigaste politikern i Sverige. Om vi för över det till EU-nivå, vem är finast och vem är mäktigast i EU-organisationen?
Det är ingen lätt fråga. Jag tror att likaväl som i Sverige, om du skulle ställa den frågan till riksdagens talman, till statsministern, kanske till finansministern, kanske till oppositionsledaren, så finns det nog lite olika, om man nog bortser från protokollet, olika syn på vem som är finast och vem som har mest makt.
Nu går jag på protokollet.
Om vi går på protokollet så är det i EU precis som i ett medlemsland att det är de demokratiskt valda. Det är talesmannen i Europaparlamentet som protokollärt är vid ceremonier som när EU fick Nobelpriset, EUs Nobelpriset i fred, så är det Martin Schulz som var talman för Europaparlamentet som är i de här sammanhangen den finaste. Men vi har en annan person som heter Herman von Rompuy. Han är EUs, alltså hela EU-unionen, de 28 medlemsstaternas högsta representant. Vi kallar honom för permanent ordförande i EU. Han är inte särskilt känd. Han är från Belgien. Han är dock den som Barack Obama skulle ringa till när han vill diskutera med EU.
Barroso då? Det är ju
och Barroso är såklart också, har också väldigt mycket makt. Eftersom Barroso är president i den institution där jag arbetar, EU-kommissionen, han lägger förslagen. Och det vet vi alla som varit med i en förening eller sitter i på familjeråd hemma, att den som formulerar förslaget har ju såklart väldigt mycket makt.
Ja.
Så vi har personer inom EU som har protokollärt finast
talman.
Vi har Herman von Rompuy, en belgare som är EUs permanenta ordförande, som våra stats- och regeringschefer i alla medlemsländer har bestämt att det är den här mannen, vi valde våra regeringar, de valde Herman von Rompuy att vara den permanenta ordförande i EU. Han är inte särskilt känd för att han är viktigast, skulle jag säga, i utrikespolitiken.
Men det finns en utrikeskommissionär också.
Catherine Ashton, precis. De är radarparet där. Men de syns väldigt mycket på EUs toppmöten. Och det är inte riktigt där som vi diskuterar EUs vardagsfrågor. Luftkvaliteten i Stockholm. Eller roamingavgifter för mobiltelefoner och sånt som verkligen rör oss medborgare. Men de är fina allihop. Så EU-kommissionens högsta person Barroso är viktig. Europaparlamentets talman är viktig. Europeiska rådets högsta person Herman von Rompuy är viktig. Till detta, vi är ju i EU och vi tycker inte heller att vi är inte djupt i samma form. Det ska inte vara en enda klump, utan till exempel nu har vi ju det grekiska ordförandeskapet. Vi vet att vi har haft svenska ordförandeskap. Var sjätte månad så byter vi kapten vid rodret. Vi har Grekland nu och vi kommer att ha Italien. Så den grekiska statsministern är också väldigt viktig under de här 6 månaderna.
Vad blir rollfördelningen mellan nu Rompuy och den grekiska statsministern?
De sitter då när regeringarna träffas i ministerråd. Låt oss säga när Anders Borg åker ner på ett finansministermöte. Då sitter det finansministrar från 28 länder. Ordföranden på det mötet kommer vara den grekiska finansministern.
Och igen, som du sa förut, den som sitter ordförande på ett möte har ett litet försprång, kan styra lite.
Absolut.
Sådär.
Absolut.
Har han kollat då med Rompuy innan han börjar styra?
Finessen med Rompuy och den här permanenta ordföranden, det var det här att vi har då sedan EUs begynnelse på slutet av 50-talet haft roterande ordförandeskap. Sverige har varit ordförande i EU 2 gånger. Nu är det Grekland, sen är det Italien. Men för att garantera att vi liksom inte byter fokus var sjätte månad, att de frågorna som grekerna nu jobbar med som inte hinner slutföras, att någon tar över, att det blir kontinuitet, så bestämde medlemsländerna tillsammans att det är jättebra att vi har de här roterande ordförandeskapen. Men vi måste också ha någon som hela tiden finns vid den här personens sida, som är mer permanent. Och inte minst då för personer som Barack Obama eller Kinas president, att de behöver inte hålla reda på nu om det är Grekland eller Italien, utan de kan ringa Herman von Rompuy. Så har vi löst det lilla problemet.
Det låter ju lite genomtänkt.
Ja,
ibland. Ja, men varför jag ironiserar över det är för att jag ser ju i grönsaksdisken, nu har EU bestämt raka gurkor, annars får det inte heta gurka. Alltså den nivån.
Ja.
Det är vad jag möter.
Ja,
det
här. Ja, ja.
Men det är bra att vi samtalar om så vi rätar ut frågan. Du var inne på Barack Obama och Kinas president och så här. Mäktiga personer. Nu har väl de också lite olika valsystem. Jag tänkte
val och val, ja.
Ja, men alltså, i USA har man ett sorts val och Kina kanske går till på ett lite annorlunda sätt. Jag tänkte så här att i USA så väljer folket i praktiken, de har ju elektorer som något mellansteg, men i praktiken kan vi väl vara överens om att folket väljer sin president.
Ja.
Varför kan inte vi få göra det i EU? Välja den här Rompuy eller Barroso nu av vem som vi tycker är högst. Varför får inte vi välja?
Ja. Som du säger, i USA så är det ju inte heller klockrent att det är så att en man är en röst, utan det är ett lite komplicerat system för att få fram presidenten. I EU så har vi faktiskt nu, för första gången när du går och röstar nu den 25 maj, så bestämmer du inte bara om du vill ge en röst på Socialdemokraterna i Europaparlamentet och stärka den gruppen, eller på Miljöpartiet eller Moderaterna, utan du kommer också ha då genom den rösten en möjlighet att påverka vem som blir, inte president för EU, men president i EU-kommissionen. Alltså du kan påverka vem som blir den nya Barroso. För man har sagt i den här valomgången att varje partigrupp innan valet nu, och låt mig ta Socialdemokraterna som ett exempel, de har sagt att blir vi störst grupp i Europaparlamentet så vill vi att Martin Schulz, som är tysk socialdemokrat, ska bli president i EU-kommissionen. Så att det blir en tydlig koppling mellan maktfördelningen i Europaparlamentet och vem som styr den organisation som lägger förslagen. Röstar du på Moderaterna så har Moderaterna, eller Kristdemokraterna som den gruppen kallas i Europaparlamentet, sagt att de vill ha Juncker, en före detta statsminister i Luxemburg, som sin kandidat till EU-kommissionen. Så vi kan säga att vi i Europaparlamentsvalet den här gången i EU går lite närmare mot att bestämma vem som leder det verkställande organet i unionen.
Och hur många svenskar vet om det här då? Och hur många svenskar vet om vad respektive parti har för kandidat till den högsta posten?
Inte många.
Men är
knappt
det inte lite
någon.
Skämmigt att vi inte får besked?
Nu är ju det här, jag jobbar ju för EU-kommissionen och nu är det Europaparlamentet som går till val och ska fylla sina stolar. Så det här är ju någonting som partigrupperna måste diskutera när de är ute i sina valkampanjer nu. Att tala om, du röstar på mig, jag står för det här, min partigrupp står för det här. Och vi har dessutom sagt att blir vi störst så vill vi se den här personen ta över EU-kommissionen.
Ja, men de kommunicerar ju inte det.
Nej, och sen det är klart att vem vet vem Juncker är i Sverige? Eller Martin Schulz? Nej, så men, det är klart,
men det
de
är
kanske inte
ingen,
tycker att det är någon val.
Nu låter det här som ett polisförhör, men nej men alltså, om vi jämför då. Då har man i USA, då har ju Barack Obama haft en valkampanj. Så det finns väl inte en amerikan som inte vet vem de röstar på. Varför körde inte Juncker eller Schulz en valkampanj i Europa om de nu kandiderar till den här posten så vi vet vilken gök det är? För det kan ju göra om jag tycker illa vara med en av dem, säger eller,
ja,
för,
ja.
Då kanske inte jag vill rösta på det partiet här i Sverige som förordar den där personen. Men jag tycker kanske det partiet i Sverige är ett väldigt bra parti.
Mm.
Men i mitt tycke så har de valt fel kandidat. Och då måste jag ju stå och väga det här. Vad är det optimala för mig? Eller för Europa? Eller vilket synsätt man nu har?
Ja.
Lite knepigt.
Alltså, man ska ha informationen. Det tycker jag är jätteviktigt. Man ska få den här informationen. Och de kommer ställa upp i debatter. Vi kommer organisera med ett antal större europeiska tv-bolag. Och jag vet inte vilken mån SVT är involverad och är med på det här. Men du kommer kunna se som medborgare i Europa och Tyresö de här två kandidaterna som ska vara huvudmotståndare i en debatt.
Låt oss hoppas att det funkar som du säger. Men för att klara ut det här, jag tror jag förstod vad du menar. Men du pratar om exempel ett parti i Sverige och så pratar du om gruppen. När du pratar om gruppen, då menar du inte svenska partiet, utan den gruppering det svenska partiet, eller de svenska socialdemokratiska, eller annat då, moderata parlamentarikerna, kommer att tillhöra när de sitter i Europaparlamentet.
Ja.
Så att vi har så att säga en röd grupp som heter någonting, och det är alla socialdemokrater.
Där är det ganska enkelt, de heter socialistgruppen.
Är Vänsterpartiet med i samma grupp, eller bildar de en egen grupp?
Det finns en till vänster om den här gruppen.
Ja. Och då finns det då, du sa Kristdemokraterna, det ingår, om vi säger av svenska partier, vilka ingår i den kristdemokratiska gruppen?
Där ingår Moderaterna och Kristdemokraterna.
Och Folkpartiet ingår i?
Och Folkpartiet sitter i en liberal grupp.
Och Centerpartiet?
Ja, du får fråga Centerpartiet där.
Ja, just det. Ja. Sverigedemokraterna, de har inte bestämt sig riktigt om vilken gruppering de ska tillhöra, om jag har förstått media rätt.
Så har jag också uppfattat. Det finns ju en grupp långt ut på höger där det sitter partier som har en ganska stark nationalistisk agenda. Men vissa partier vill inte ingå i en grupp heller. Då sitter de helt själva.
Ja, som man säger, Piratpartiet kanske. Eller?
Ja. Man kan även gå in som Europaparlamentariker och säga jag går inte med i någon grupp, jag sitter här helt själv. Som en vilde kallar vi dem.
Ja.
Då har man betydligt mindre också inflytande och mindre resurser, för att kring en partigrupp så finns det ett kansli och det finns ett stöd. Och det är jätteviktigt att vi tar upp den frågan, för att man kan ju tänka sig nu, vi har 20 svenskar i Europaparlamentet. Och det är inte konstigt om man tänker att de sätter sig då i en svensk grupp, men så är det verkligen inte, utan de 20 du röstar på, de kommer förstärka, om man ska göra det, om man ska grovdra, den vänsterskalan i Europaparlamentet eller högerskalan.
Eller mittfåran.
Eller mittfåran.
Ja.
Och vi har ju såklart, vi har ju gröna partier, ska säga, de här grupperna är ganska lika de vi har i riksdagen. Men eftersom på kontinenten så finns det moderata partiet kallas ofta för någon typ av kristdemokratiskt. I Europaparlamentet kallas den här gruppen för European People's Party, EPP. Det är där Moderaterna sitter.
Ja, så den här kristdemokratiska gruppen, det är bara någon medianamn, utan det formella namnet,
ja, det är för att den EPP. Ja, EPP. Mm.
Och då om vi pratar om de här grupperna som man normalt sett kommer att tillhöra, även om det finns andra möjligheter, men i praktiken så de stora styrande partierna tillhör stora grupperingar.
Ja.
Om vi har val i Sverige, då presenterar riksdagspartierna ett valmanifest. Det här vill det, ja, socialdemokrater göra i Sverige,
ja,
för att det ska bli bättre för dig som medborgare i Sverige. Ja. Och det här vill Moderaterna göra och de, ja, andra partierna. Man har ett parti, ett valmanifest,
ja,
för Sverige.
Ja.
Jag tror mig aldrig har sett ett valmanifest från då EPP eller vad, ja, de här olika grupperingarna. Jag vet ju egentligen inte vad som kommer att hända när, ja, jag går och röstar. Jag röstar på något svenskt parti och mina elaka fördomar då, så känner jag ju, jag har bott i Österrike några år, 6 år, och då hann vi med några, 2 EU-val om jag minns rätt. Och då lät det likadant som i Sverige. Alltså, fast utifrån ett österrikiskt perspektiv och ett svenskt perspektiv. Rösta på mig så ska jag göra det bra för mitt land i EU-parlamentet. Det är ju ingen som talar om i ett valmanifest, lokalt valmanifest som jag bara har sett. Rösta på mig så ska jag göra Europa bättre.
Mm.
Men det är ju ett Europaparlament.
Ja.
Varför?
Nej, men det är samtidigt som säger, det är väldigt svårt att skapa en europeisk debatt. Och det har ju väldigt mycket att göra med att vi tittar inte på samma tv-kanal, vi läser inte samma tidning. Det är ganska svårt för de här grupperna att skapa den här gränsöverskridande politiska rörelserna. Men de finns, och jag förstår att du inte har sett, för det är väldigt få tror jag som har sett de här plattformarna. Men varje grupp i Europaparlamentet, gå in på Europaparlamentets hemsida. De har en fantastiskt bra hemsida. Det är bara att googla Europaparlamentet. Och det finns allt på svenska. Där kan du klicka dig in på varje partigrupp. Och varje partigrupp har en valplattform. Så du kan informera dig. Inte bara då vad den här enskilda personen som du känner för att rösta på vill driva. Men också vad den gruppen vill driva.
Jag är jätteglad att du säger det här, men jag blir fortfarande då lite förvånad. Alltså, då vet jag ju att då finns ju materialet, bara jag är lite aktiv. Men om jag jämför igen då med det svenska valet, det går ju inte att undvika att få reklammaterial till vårt riksdagsval. Alltså, ja, vi överröses med material.
Mm.
Men det görs ju inte det när det gäller Europaparlamentet. Alltså då, det, ja, jag förstår. Nu har vi talat om för Tyresöborna i alla fall. Ja. Så får du ägna åt Årgängborna och ja, de andra.
Nej, men det här,
hur det funkar.
Man skulle önska att fler hade sådana här radioinslag. Men det är viktigt att säga att valmyndigheten är ju ansvarig också i Sverige för Europaparlamentsvalet. Valmyndigheten kommer att kommunicera all basinformation du behöver veta.
Då måste jag dra upp en annan underlighet med det när du säger valmyndigheten. Som sagt, jag bodde i Österrike. Då fick jag rösta som individ i Österrike, för jag var skriven där. Men jag fick också rösta i Sverige. Alltså det betyder att bara för att jag är bosatt där och är svensk så får jag 2 röster.
I Europaparlamentsvalet?
Ja.
Det är inte tillåtet, men det är klart att det är svårt att kontrollera det. Men det är inte tillåtet. Man får välja om man vill rösta. Säg min man som är från Nederländerna som bor här nu. Då kan han välja att rösta i Europaparlamentsvalet här i Stockholm. Eller att rösta i Haag till exempel.
Aha. Ja, då har jag fuskat, men det var jag inte medveten om.
Vi är ju, om någon är så ambitiös att man röstar 2 gånger så är det ganska fantastiskt, men det är inte helt korrekt.
Men det är ju lite klantigt. Alltså man måste ju kunna bestämma sig. Om jag inte är skriven i Sverige, då skulle inte jag kunna få ut en sån här valsedel eller röstkort heter det. Ja, det var min uppfattning.
Prova i år igen, jag tror det är mycket svårare den här gången.
Okay. Ja. Jag ska meddela dig. Nej, då kommer du att ringa till valmyndigheten och säga stryk han från listan.
Så det, ja, nej, nej, nej.
Du sa att så här, det var kommissionen som lägger förslag. Och sen är det parlamentarikerna som ska ta ställning till förslagen. Alltså i någon slags ideologisk, utifrån någon ideologisk kompass, bakgrund. Mm. Men om en, jag tycker ju med att höra så här, man pratar med politiker som vill kandidera. Och när jag frågar dem, ja, vad tänker du kämpa för då? Då har de idéer om vad de, alltså viktiga områden som de vill. Men det, om de inte får lägga förslag, då är det väl meningslöst att ha några idéer. Då är det ju bara att ta, ja, det blir serverat på ett bord, ett antal förslag, och så ska jag ta ställning till dem. Men de kan ju inte driva något eget då, om jag förstår dig rätt.
Jo, jo, absolut. Alltså, formellt så kommer förslaget komma från EU-kommissionen. Men varje parlamentariker, det är precis som i riksdagen, kan lägga resolutioner, alltså motioner om vad som helst.
Aha. Så att, ja, så att man kan säga från kommissionen kommer det med svensk vokabulär propositioner. Alltså
ja,
regeringens propositioner, säger vi,
ja,
i Sverige.
Absolut.
Och riksdagsmännens motioner.
Ja.
Same, same. Fast, ja.
Och kommissionen är närvarande varje gång Europaparlamentet träffas. De träffas ju både i Strasbourg för sina sessioner och i Bryssel. EU-kommissionen är alltid på plats. Och jag ska säga, de som såklart påverkar oss mest när vi är under arbetet att ta fram ett förslag är såklart Europaparlamentarikerna. Sitter vi på en debatt och hör att det är det här som man anser att EU måste göra. Låt oss säga stora romdebatter om romerna i EU. Så det är klart att det är väldigt mycket på basis av det vi hör där och de motioner vi får in som vi lägger våra förslag. Men för att se till att det inte bara blir, ska säga, ett vänsterförslag eller ett extremhögerförslag eller ett sydeuropaförslag eller ett norreuropaförslag, så går det igenom kommissionen för att se till att det här är någonting som skulle funka i hela EU.
Men du säger då så här att kommissionen lägger förslag, propositioner kallar det, och parlamentariken lägger motioner. Och man lyssnar av varandra. Men vi har ju en grupp som vi inte har pratat om. I alla fall som jag tycker kan vara värt att säga något om. Lobbyisterna. Alltså, som ingen av oss har valt. Men de har resurser att vara där i alla fall. Och alltså, jag förstår att de inte lägger förslag i parlamentet. Det förstår till och med jag. Men de är ju också där och infiltrerar. Hur skyddar vi oss mot dem då?
Alltså, där tror jag att Europaparlamentarikerna, de är nog mest utsatta för de här lobbyisterna. När det är omröstningar i Europaparlamentet så vet vi ju att, låt oss säga när Europaparlamentet röstade om klimatpaketet, vad ska vi ha för klimatmål till 2030? Då har vi europeisk industri som informerade om att det där är omöjligt, eller väldigt många, så höga mål kan vi inte ha, det kommer döda industrin, det kommer döda jobben. Så har vi på andra kanten europeiska miljöorganisationer som då försöker påverka Europaparlamentarikerna åt en annan riktning. Det här är inte ambitiöst nog, 30% inte tillräckligt, vi ska ner med 40% till 2030, eller 50% eller ännu mer. Men så är det ju för en politiker också i Stockholm, också i riksdagen, att man får påtryckningar. Vad vi har gjort i EU-kommissionen för att skapa någon typ av ordning och transparens i detta är att du måste registrera dig om du vill ha access till EU-parlamentet. Alla brev som kommer in till kommissionen registrerar vi och för in i ett register så att du i Tyresö kan se vilka har skrivit till Barroso eller till miljökommissionären i de här ärendena. Och de breven då blir officiella och du kan få titta på detta. Så att som lobbyist idag kan man inte vara hemlig i EU. Du finns med i register och vill du kunna påverka effektivt, då ska du registrera dig. Och säga att jag registrerar mig, jag representerar gruvindustrin eller kolindustrin eller fågelskådarna i Europa och jag är lobbyist och jag vill ha tillgång till det här och det här. Och då vet vi om det och det är bra. Men någonting som är orättvist är ju om du sitter i Tyresö och har en förening och inte har ett lobbykontor i Bryssel. Hur ska du då göra? Och därför har kommissionen bestämt sedan ett antal år tillbaka att vi lägger ut våra förslag på EU-kommissionens hemsida. Så du kan ta del av dem, kommentera dem utan att behöva ha kontakt med Barroso eller sitta nere i Bryssel. Så vad vi försöker göra är ju att på något sätt späda ut de här tunga ekonomiska intressena. Så att vi får fler röster som påverkar. Vi vill ju höra. Alla har något typ av särintresse om du frågar mig. Alltså jag har något särintresse som trebarnsmamma eller vad det nu är. Och alla röster ska höras, men det måste vara transparens och det måste vara någorlunda lika access, tillträde. Och klart det där är svårt. Alltså är du ett stort företag med 20 anställda i Bryssel, jurister och gud vet allt. Det är klart att du kan skriva väldigt slående brev säkert till parlamentarikerna med mycket fakta och så.
Men också kan man väl säga att det finns väl då ganska enkel statistik att titta på. Om jag jämför med Sverige. Konsumentorganisationerna är inte speciellt ekonomiskt starka och stora. Vi har, ja. Men om vi då jämför industrins olika branschorganisationer som ligger på. Är det samma proportion i Bryssel? Alltså det finns några som har resurser att vara där och registrera sig. Och så finns det de som har särintresse men inga möjligheter att vara där. Även om man kan höra av sig via webben. Då. Men...
Alltså fördelen då med att vi har nu en europeisk beslutande organisation. Det är ju ta naturskyddsförening eller mindre föreningar. De har ju då systerorganisationer i Europa. Då blir det de här europeiska paraplyorganisationerna. Så ska du ha effekt på EU-beslut, riktigt stor effekt. Så att du tillhör en kvinnogrupp i Tyresö. Då ska du helst jobba via en europeisk kvinnogrupp. Tala med europeiska kvinnolobbygruppen, European Women's Lobby. Be dem ta in dina förslag. Så att vi måste tänka smart såklart. Det är ju så, en röst är inte lika stark som ett antal tusen. Och se dem dessutom att det här är inte någon specifik fråga för kvinnor i Tyresö eller kvinnor i Sverige. Utan här verkar vara kvinnor i hela Europa som har uppmärksammat det här problemet. Till exempel med de här farliga kemikalierna i barns leksaker. Det är ju ingenting som bara mammor i Stockholm oroar sig för utan över hela EU.
Eller pappor.
Självklart, det var dumt sagt av mig. Eller pappor.
Ja.
Så att det gäller att vi kanske får jobba på lite annat sätt när vi inte bara ska påverka riksdagen. Vi måste faktiskt utnyttja det här EU-samarbetet i själ och hjärta. Att hitta vänner, att hitta allianser över gränserna för att påverka. Så att jag och EU-kommissionen ser att nej, men det här att man är upphetsad på Hornsgatan för att luftpartiklar, för det är skit i luft, det är inte något svenskt problem. Man är lika upphetsad i Aten eller i Madrid. Så jag behöver inte tro att det här är något nordisk lobbyverksamhet som påverkar kommissionen nu för att höja nivån, utan det här verkar vara någonting som pågår i alla storstäder.
Pernilla, har jag glömt någonting nu som du tycker är viktigt att framföra? Vi börjar närma oss vår halvtimme.
Ja, men jag tror att man ska inte göra det komplicerat för sig. Jag tror att väldigt många vet vad de står politiskt när de tänker till. Gå på den känslan också i Europaparlamentsvalet. Det är ett politiskt val. Och vill du göra det lätt för dig, ja, men ta samma parti som du tänkte rösta på i september i riksdagsvalet. Jag tror inte vi kan allt om riksdagen, om alla kommittébeslut, om varenda gumma och gubbe som sitter i riksdagen, eller hur det funkar. Men där tycker vi att det är självklart att gå och rösta.
Då tackar jag dig, och sen är det frågetecken som dyker upp så hör jag mig igen då.
Gör gärna det.
Tack så länge.
Tack. Ja, en sak till Leif. Det här med vilka kommer höra av sig till dig nu ute på Tyresö inför Europaparlamentsvalet. Valmyndigheten nämnde jag. De kommer ge all basinformation du vill veta. Ditt röstkort, när ska du rösta, hur går det till? Men sen är det ju såklart alla partier. Och det skulle förvåna mig mycket om ni inte kommer ha dörrknackning nu inför 25 maj på Tyresö från de politiska partierna. Det är ju deras ansvar att mobilisera till Europaparlamentsvalet precis som det är att mobilisera till riksdagsvalet.
Jag ska föra statistik så ska jag berätta för dig sen hur det gick.
Ja.
Tack ännu en gång.
Ja, tack så mycket.